Grattis, David.
Till?
Ja, vad tror du?
Ja! Det var det enda man kunde glädjas åt igår. Att jag hade rätt på resultatet.
Vi slog ju vad om hur det skulle gå mellan Sverige och Norge i fotboll.
Mm.
Du gissade 3-1.
Ja.
Vann vadet?
Hur mycket var det vi slog vad om nu igen?
Jag tror att det var 50 öre. Det är Talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Välkomna. Jag trodde ju i och för sig också att Sverige skulle förlora.
Mm. Men ganska nära.
2-1. Ja. Ja. Såg du själva matchen då?
Jag såg faktiskt bitvis några delar av den.
Är du lika knäckt som många sportkrönikörer verkar vara?
Nej, jag tänker att det kanske var lite nyttigt för oss att kalibrera våra förväntningar. Vi gick lite hybris där när vi plötsligt slog Ukraina och Polen på en och samma gång.
Ja, för att när jag har sett, jag har mer bara skummat och sett rubriker och enstaka formuleringar om att det är förnedring, att det här innebär djup oro inför VM. Så är jag bara så här, okej, hur överraskad kan man vara? Norge gick väl typ obesegrat genom kvalet. Ja. Sverige tog sig vidare med nöd och näppe.
Ja. Men det var väl det man blev ledsen över igår var väl att det var ett väldigt dåligt spel av Sverige. Så att jag kan dela deras misströstan, men jag hade inte så höga förväntningar.
Jo, men det är ju inte som att vi är Spanien eller Tyskland.
Nej, men man trodde ju det efter 2 vinster.
Då vill jag bara skaka om er lite. Ja. Men jag har också en konstruktiv idé.
Okej.
Okay. Ska vi säga att Sverige är på botten nu, i någon bemärkelse? Ja. Hur brukar det vara när man är på botten?
Det kan bara gå uppåt.
Ja, man har inga förväntningar.
Nej.
Hur skulle det vara om vi gick in i det här världsmästerskapet lite som Panama gjorde 2018?
Oj, vilken snygg referens.
Jag har läst på.
Okej, frågar du hur det var?
Ja, med Panama. Jag tänker att det här kan du som ett rinnande vatten.
Jag antar att det gick jättebra.
Jättedåligt. Men påverkade det här laget? Påverkade det deras humör? De förlorade typ varje match. När de gjorde sitt första mål i en match som de förlorade med 6-1.
Ja.
Vet du hur glada de var?
Ja, okej. Okay. Ja, nu fattar jag. Okej, okay, nej, jag tänker inte alls. Jag tänker mer att man kan väl tänka som det var i VM 94, att det var ett ganska dåligt gruppspel. Och sen, när det var slutspel, då började Sverige spela bra. Jag tänker mer att det är så man ska hoppas. Inte att så här, vi ska bli glada om vi förlorar med 6-1 och gör ett mål.
Fast om du håller på och tänker så här, du hör ju att det är som upplagt för misär, besvikelse i hela världsmästerskapet. Om du istället tänker så här, wow, vi har kul.
Vi
målar oss i festliga färger på läktaren. Vi hittar på någon motsvarighet till Islands vulkanhandklapp.
Just det.
Och gör vi bara något mål, alltså då jublar vi över det.
Ja, nej, jag är för tävlingsinriktad för att tänka så.
Jag märker det. Jag kommer ha ett grymt VM med den här inställningen.
Du kan inte gå ifrån som en förlorare.
Danmark har fått en regering efter 69 dagars förhandlingar.
Mm-hmm.
Mette Frederiksen kommer fortsätta vara statsminister. Så här sa hon när det hade blivit klart.
Och det är ett regeringsgrundlag där är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till, och oss, för dyrene.
Jag vet att alla i Skåne kan danska, men för de som inte hängde med här så sa hon: det är en regeringsplattform för människorna i Danmark, för kommande generationer och även för djuren.
Mm-hmm.
Djuren?
Djuren, grisarna.
Mm.
Vad menar hon?
Det är väl säkert grisarna, men jag är mer så här, varför stannar vi grisarna?
Minkarna?
Ja, de ingår väl i djuren, strängt taget.
Ja, just det. Jaha, okej. Vad finns det mer för?
Blåsipporna.
Blåsipporna, utomjordingarna.
Ja, hela naturen. Havet.
Havet, ja.
Mm. Utomjordingarna gillar jag.
Ja.
Det kanske kommer med när de väl har presenterat sin politik. Det gör de idag vid 4-tiden. Då kommer Studio 1 fånga upp det. Men var hon inte orimligt glad med tanke på att det är en minoritetsregering hon har skrapat ihop?
Jo, men med tanke på att det har tagit 69 dagar och det är väldigt, väldigt många partier som ska enas, så kan man förstå att det är att det ses som en framgång.
Mm. Och att hon får fortsätta vara statsminister.
Bara det.
Tror du att det här ger oss en föraning om hur det kommer vara i Sverige efter valet i september?
Ja, men alltså, de har väl ännu fler partier. De har väl typ 12 partier nu som är inne i liksom, 2%-gräns till skillnad från oss. Så att, men om det är någon som kan väl vara lättad så är det väl Magdalena Andersson. Givet att de faktiskt har fått igenom en minoritetsregering. Vilket inte verkar som att det är en möjlighet i Sverige längre. Så att, hon kanske blir, tycker att det är positivt.
Taggad?
Ja.
Jag tror att det kommer bli körigt i Sverige.
Ja.
Sen om du tar 69 dagar eller 131 dagar som du gjorde här 2018. Så lång tid kanske inte behöver ta. Men risken är att det blir lite råddigt. Huggormarna har ju vaknat nu när det är varmt ute.
Okej.
Du ökar risken att bli biten. Vet du hur du ska göra om du råkar komma för nära en huggorm?
Alltså, om jag blir biten eller om jag råkar bara vara i närheten?
Om du råkar vara i närheten och känner så här, det vore bättre huggorm om du rörde på dig.
Ska man inte göra då så som du lärde dig att man ska göra med björnen? Backa, sakta, göra sig stor.
Johan Nylander som är herpetolog vid Naturhistoriska riksmuseet har ett ännu bättre tips.
Om man vill att den ska försvinna, då kan det vara bra att stå helt stilla och sen röra sina armar som en flaxande örn eller något liknande. De här ormarna, de är ju väldigt känsliga för saker som kan komma och attackera dem uppifrån, till exempel rovfåglar.
Vad lärorikt, det har jag ingen aning om. Jag tänkte att de var mest blicken framåt, lågt.
Jag har annars trott att om man stampade att de skulle röra sig iväg. Men det sa Johan Nylander, den här intervjuades av P4 Sjuhärad, att då kan huggormarna få för sig att de kan lita på det här zigzagmönstret som är lite kamouflagebetonat och då bara känna sig att här kan jag lägga kvar.
Och sen då? Sen backar man?
Du menar efter man har flaxat?
Efter man har stått där och vinkat.
Ja, då förhoppningsvis glider väl ormen iväg eftersom den har blivit skrämd.
Just det.
Jag har ju ändå en föreställning om, nu är inte tranan ett rovdjur, men du såg säkert Karate Kid som barn. Du kan säkert den här tranan-sparken.
Ja, den är inte det första jag kommer tänka på när jag tänkte på flaxa som en hugg för en huggor, men visst. Men den är inte så flaxig. Den står man ju, det är väl att man skulle stå still med händerna.
Ja, man står på ett ben och sen så drar man upp det andra benet och sen så har man armarna utsnett framåt. Men om du bara lägger på en flax. Alltså,
det vore en syn.
Det vore en syn. Och jag blev ändå lite upplivad vid tanken på att du vid någon sommarstuga plötsligt går in i tranan pås.
Ja. Kan hända.
Man huggor.
Hoppas någon filmar det så får du se.
Mm, det ser jag fram emot. Nu säger vi hej och välkommen till Camilla Läckberg.
Tackar, tackar.
Deckarförfattare har sålt över 40 miljoner böcker runt om i världen. Nu aktuell med en ny grej.
Mm.
10 ljudböcker på ett år. Men det är inte bara du som gör det här utan ni är 4 författare som gör det här tillsammans.
Mm. Det är jag, Lisa Bjerre, Anna Bogestam och Malin Karim.
Och strängt taget är det de som står för mycket av skrivandet och du som är lite mer, vad ska vi säga, visionären och idésprutan?
Ja, men vi har byggt det på det sätt som man jobbar med tv-serier och som jag nu under rätt många år har jobbat med tv-serier. I USA så kallar man det för showrunner. Det är att man har ett writer's room där jag först lägger grunden, skapar universumet, huvudkaraktärerna, huvuddragen i dramaturgin och sen sitter vi tillsammans och så här, manglar ut idéerna och så skriver de som manusförfattare gör inom tv-serier.
Det låter som ett underbart upplägg, inte minst för dig, om man nu gillar grupparbeten.
Alltså, när jag växte upp så hatade jag grupparbeten för det fanns ju alltid någon jäkla nöt som drog ner resultatet för resten av gruppen. Så att jag har under många, många år, även under min vuxna period, hatat grupparbeten. Men när jag började jobba med tv-serier så blev jag lite nyförälskad i det. Det är faktiskt något väldigt speciellt att jobba med andra kreativa människor i samma rum.
Just det där writer's room har ju också någon nästan lite liksom magisk är kring sig. Att alla drömmer om att hamna i... Jag kopplar det till typ Saturday Night Live som har sitt kända... Där folk sitter och kastar ut skämt och så plockas något upp och sen spinner man vidare. Är det så ert...
Jo, men så är det verkligen. Nu rör vi oss inte riktigt den världen, utan nu det vi slänger ut och så blir jättelyckliga över det är mer så att
mord.
Ska vi inte skära halsen av honom? Det är motsvarigheten.
Och så uppstår jubel i gruppen.
Så uppstår jubel och lycka i den här gruppen.
Eller någon bara, kan vi inte hitta något annat sätt att ta livet av den?
Alltså vi har så många förslag på att ha ihjäl folk på olika sätt. Det duggar tätt kan jag säga.
Har ni något nyskapande sätt som ni har liksom konstruerat helt och hållet?
Nej, vi håller oss till den vanliga gamla hederliga. Det finns ju faktiskt rätt många att välja på.
Cyanidmord.
Jag älskar ju giftmord. Ja. Det är min favorit. Cyanid, arsenik. Min absoluta favorit är ju det som varit väldigt många fall i USA baserat på kylarvätska.
Jaså.
Men nu har de ju tillsatt någonting så att den smakar illa. För tidigare smakade du kylarvätska sött så du kunde hälla dig i en läsk. Och sen förgifta din man utan att han ens kände att det var någonting på smaken.
Det är nu jag förstår kanske varför du också har två obduktionskit hemma hos dig.
Man måste ju ha ett hemma och ett på landstället.
Vad innehåller ett obduktionskit?
Alltså dels innehåller det ju en sån här liten bensåg, sen innehåller det ju skalpell. Alltså du måste liksom vara redo för alla eventualiteter. Min största dröm är ju att behöva hjälpa till vid en traektomi, vet ni vad det är?
Ingen aning.
Har ni inte sett City-akuten? Det är ju alltså när någon har satt i halsen om man inte får upp det med Heimlich eller någonting. Man måste skära ett hål i luftstrupen och så kan man antingen göra en MacGyver med ett sugrör eller ta ur hylsan i en kulspetspenna. Alltså det hade ändå varit magiskt. Inte att någon råkar ut för det, men om det nu ändå skulle hända och jag finns där med mitt obduktionskit och lyckas rädda livet på den här personen med ett sugrör.
Är det det som lockar då att du ska kliva in och vara hjälten? Eller vad är det som lockar dig med de här kitten och de här scenarierna?
Jag vill mest skära.
Men det låter lite som en barndröm när man har gått in med medicinkit och som läkare och hoppas att man ska få nyttja dem någon gång.
Alltså jag är ju egentligen inte mest fascinerad med tanken på att skära i levande människor. Det är lite för läskigt. Jag har ju sett The Pitt nu och jag säger hur kan de våga göra det här för första gången? Utan jag är ju mer kanske fascinerad av att skära i döda människor.
För alltså det har du gjort?
Jag har inte gjort det. Man blir inte insläppt i obduktionssalarna, tyvärr. Jag hade gärna varit med vid en obduktion.
Du får gå en yogalärarutbildning. Det gjorde jag för vissa i USA. Men då fick vi ju komma in i obduktionsrummet. Alltså, det var ju människor som hade donerat sina kroppar till forskningen så att man skulle kunna få lyfta ut organ och verkligen titta ordentligt.
Och vad var yogakopplingen till det?
Att man skulle lära sig anatomi.
Okay, för jag var på chillingyoga i lördag, så jag tänkte att det här var någon slags obduktionsyoga. Man så här yogar i bårhuset så att man liksom känner livet i sig på något sätt.
Men chillingyoga är med små chillingar?
Ja, det är jätteroligt. Det är så många som har frågat mig när jag sagt att jag ska på chillingyoga på lördag. De bara, vad är det? Jag
med
bara, yoga med chillingar.
Ja, det låter ju mycket, mycket gulligare.
Det var väldigt gulligt, men det kanske inte så sen att yoga medan någon försöker äta upp en strumpa. Men det var väldigt gulligt.
Avdelningen för särskilda utredningar heter ju då den här serien, och avdelningen för särskilda utredningar är ju då där om det är poliser eller någon i rättsväsendet som misstänks för brott så hamnar de fallen där. Vilket också vad jag förstår var en ny och fascinerande värld för dig.
Ja, men allt det här började med att jag hamnade på en privat middag och blev satt bredvid dåvarande chefen för SU. Det här är alltså internal affairs som det kallas på engelska. Man är nästan mer bekant med det engelska uttrycket än det svenska. Och jag måste erkänna att jag var lite smått otrevlig och pratade inte med någon annan på den middagen, utan jag pratade bara med honom och tyckte det var så fascinerande. Jag fick komma på studiebesök, kan ha tjatat lite där och bara, det här är en miljö som är outnyttjad. Det här är jag kan inte hitta någon som har skrivit om det.
Men det var ju skickligt gjort, för jag vet att de är väldigt hemlighetsfulla SU när man har frågor om olika fall som de ska. Så att du måste verkligen ha snackat dig in för att bli så insläppt. Det är inte många som blir.
Ja, han läckte inte några hemligheter direkt. Jag fick med sig lokalerna och lite så här hur de organiserade och hur de jobbar generellt och sådär. Men det är fruktansvärt intressant. De har inte heller bara så här polis, tull, domare, nämndemän. De har också kungahuset under sig. Så att om någon är familjen hittar på någonting dumt, då är det SU som utreder det.
Kanske också hjälper om man är Camilla Läckberg. Om man liksom försöker övertala dem att få komma in.
Jag var rätt charmig när jag skärmade mig in.
Jag tänkte att vi ska skifta fokus lite nu. Vi lämnar krimvärlden och sen så går vi in på ditt, som jag uppfattar det, väldigt goda humör när du hamnar i konflikt med någon.
Charmen.
kanske återigen.
Ja, får plocka fram den då.
Nu senast har det ju varit en ny vända med Alex Schulman. Då handlade det om Lundsberg. Tidigare har det varit Ulf Lundell. När han dissade dina böcker så svarade du med att skänka massa pengar till ett torn på Österlen som han ville få rivet, va?
Jag skänkte 20 000 till Föreningen för tornets bevarande. Jag var väldigt nöjd med den. Han blev väldigt arg.
Och när Leif G.W. Persson hade liknat dina böcker vid noveller i den här ungdomstidningen Min häst, så...
Då hade han kontor på polishögkvarteret just då. Så att jag beställde en ettårsprenumeration av Min häst dit.
Hur roligt har du när du sitter och klurar på dina tillbakakakor?
Alltså, jag sitter ju fnissa för mig själv. Jag tycker ju själv att jag är pinsamt rolig när jag gör det. Så att jag sitter och fnissar rätt högt åt mig själv.
Finns det andra exempel som vi inte har talat om?
Jag tror att de flesta har väl blivit ganska offentliga, tror jag. Sen gillar jag ju pranks och sådär. Så att jag fick min exman Martin satt i thailändskt fängelse ett par timmar och sådär. Så att sånt sysslar jag med också. Men det var ingen tillbaka kakor, det var bara för att det var roligt.
Vadå?
Och han fyllde år.
Hur gick det till?
Nej, men jag lurade iväg honom till lokala supermarketen och så hade jag mutat lokala polischefen på Kolanta med en flaska whisky. Så han kommer ut och påstår att vår hyrbil är stulen. Plockar med sig Martin till där betongbunken ute i djungeln som är häktet. Alltså det var verkligen så här kan ingen höra det skrika. Och så hade vi varit ett gäng kompisar som låg på ett fik på ett tak ovanför och filmade spektaklet. Så vi lät honom sitta kanske en timme och svettas och sen kom vi med bubbel och presenter.
Det här är Martin Melin, numera liberal politiker.
Precis. Så ja. Han har suttit i Thailands fängelse. Jag vet nog liberalerna vet om det.
Det låter som den där thailändska polisen kanske hamnar hos SU efter det där.
Jag tror att det är nog ganska lugnt, tror jag.
Men vilken typ av provokationer eller dissar är det som du går igång på och vad är det som du kanske bara släpper?
Men när jag känner att det är orättvist, jag går igång så fruktansvärt då. Jag vet inte om det är klimakteriet eller vad fasiken det är, men jag blir så irriterad. Om jag får konstruktiv kritik, och det får jag ju också hela tiden, det är fine, det är helt fine. Jag går inte i taket över det, men om jag känner att det är orättvist, då blir jag förbannad.
Kan du också bli sårad? Alltså så att det kommer åt dig?
Ja, det kan jag absolut bli. Speciellt om det är någon jag är bekant med eller som känner mig lite, som påstår någonting som är så här, men herregud, det här borde du veta bättre. Du vet att det här inte stämmer. Men det är många som skriver krönikor och sådär som bara plockar en billig poäng, och det kan bli irriterad över. När jag vet att de vet bättre.
Men kommer sånt åt dig? För det är ju ofta så, som nu senast med Lundsberg. Och det som Alex Schulman då skrev, blir du drabbad av det eller ser du det krasst som typ innehåll i en krönika för honom och det finns ingen substans i det? Eller?
Men där blev jag faktiskt irriterad på riktigt. Dels för att jag har ju varit target under många, många år och det har varit många turer hit och dit. Och jag har ju varit med i Mardrömsgästen och pratat med Alex och Sigge om det här. Och vi känner ju varandra lite privat, Alex och jag, sen många år, säkert 20 år vid det här laget. Och där blev jag så fruktansvärt irriterad, för han har känt mig så pass länge och borde känna mig åtminstone så pass väl. Att det som man påstår i krönikan var att jag bara skrivit om Lundsberg nu för att jag vill komma in i en klass som jag själv inte tillhör. Han vet att det inte stämmer. Han vet att det finns ingen som så lite som jag är intresserad av att klättra socialt. Jag är nöjdast i min husbil på campingen. Så där blev jag liksom så irriterad, för att han vet bättre.
Och varför känner du att du måste... För du vet ju också bättre. Du vet ju att det inte är så. Varför känner du att du måste gå i svarsmål?
För att känslan blir ju att... Ja, men när det går ut, jag tror det var Svenskan, tror jag han skrev den krönikan.
Dagens Nyheter,
DN var jag. Då är det så här, men det här går ju ut till så många som inte känner mig, som tar hans ord för lag. Och det är en sån sak som provocerar mig, som verkligen kommer åt mig. För jag är jättestolt över min bakgrund. Jag är jättestolt över att jag fortfarande anser mig själv vara en lantis. Så att det, ja, jag tyckte det var jobbigt. Det ska jag faktiskt erkänna. Det var länge sedan jag tog illa åt mig, men det där tog jag illa åt mig av.
Kan det hända att du ibland, för att du blir irriterad eller provocerad, säger saker, skriver saker där du sen backar eller ångrar det?
Jag har infört en regel för mig själv, för jag är också en känslomänniska, så jag kan absolut gå i affekt. Och då är det livsfarligt att ha ett Instagram-konto med 350 000 följare. Så att jag har infört en regel för mig själv att reagerar jag på någonting så har jag en 24 timmars regel. Att jag får inte skriva om det. Det bröt jag med Alex. Jag tog bort det ett par timmar senare för jag ska inte skriva effekt. Det är jättedumt att göra det. Så att sen jag införde den regeln så har jag inte haft något sånt tillfälle. Jag kan faktiskt bara komma på ett där jag känner att jag backade och jag hörde av mig och bad om ursäkt. Och det var lite Jinder, hon och jag, som krockade för, vad kan det vara, 7, 8, 9 år sedan. Det är nog rätt länge sedan nu. Och det där gnagde i mig ett par år. Jag kände att det var onödigt. Jag kände inte att jag nödvändigtvis hade fel, men jag kände att det var onödigt. Att jag borde liksom bara ha låtit det, jag borde inte ha skrivit om det. Så jag hörde faktiskt av mig till henne för 2-3 år sedan och bad om ursäkt.
Och den godtogs?
Den godtogs.
Jag hade ju legat i fosterställning hemma. Jag är ju sämst på konflikter. Jag tycker det är jättejobbigt. Får du energi av det?
Jo, men det kan jag nog få lite grann. Alltså, när jag hittar på de här roliga grejerna som jag själv tycker är väldigt roliga, då, Ulf Lundell och Leif GV och det här, då får jag energi. För jag känner också att jag försöker ofta hitta ett sätt där jag kan adressera det utan att liksom gå ut och skriva jävla gubbjävel. Jag vill inte landa där, jag vill inte hamna där. Utan jag försöker ofta hitta ett roligt sätt att göra min poäng istället. Och det kan jag tycka är kul.
Så är det medskicket då att... För oss som är konflikträdda, om vi ska försöka liksom morska upp oss.
Men gör det. Humor med lite finess. Man kan komma rätt långt med det och ändå markera sin poäng.
Och skaffa 350 000 följare på Instagram.
Du får låna mitt om du behöver snacka med någon.
Gud vad schysst. Det där kommer jag komma ihåg. Tusen tack för att du kom hit till Talkshow, Camilla Läckberg.
Tack så hemskt mycket.
Hur är du? Jag kan ändå tänka mig att du skulle kunna inte banga en dispyt.
Jag är nog mer lik dig där. Jag skulle tycka det var asjobbigt att hamna i en offentlig, alltså bli offentligt typ kritiserad och påhoppad, och när man känner sig att det där är ju inte sant, då, men jag skulle,
ännu värre skulle jag tycka om det var sant. Om någon hade, ja, verkligen, ja, kritik mot den eller dissade den, och man kände bara så här, mitt i prick.
Usch, nej, då skulle jag också ligga i fosterställning.
Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer igen. Den här gången gäller det att föräldrar ska lägga undan mobilen när de är med barnen hemma och införa mobilfria zoner i hemmet.
Zoner, alltså inte mobilfritt hem utan olika zoner i typ i köket.
Kanske, nu är vi i köket, då har vi mobilerna ute i lådan i hallen till exempel. Och inte 100% av tiden, nej, tror jag. Utan nu är vi middagen här så skippar vi mobilerna.
Jag tror att det är jättebra. Jag tror exakt det jag behöver. Vi hade ju de här, det var ju någon jul som det blev... vad kallas det, mobillådan eller någonting.
Årets julklapp.
Ja, så kom min dotter hem med en låda som hon hade gjort som var jättefin och så la vi den där i 4 dagar och så funkade det inte alls. Jag tycker, alltså, jag behöver akut hjälp och all hjälp jag kan få för att ta bort den. Och det som inte biter är ju när familjemedlemmar säger åt mig att lägga undan telefonen. Då är jag så lätt kränkt.
Men vad då? Och då gör rekommendationerna att du plötsligt börjar bete dig på ett sätt. För jag blir ju bara irriterad.
Nej, men jag tänker att det finns ett typ ett naivt, ett hälsoperspektiv. Som det finns liksom... Det är lättare att... liksom, det är lättare att ställa sig bakom en tydlig idé än bara en tillrättavisning.
Jag betvivlar inte att det finns fördelar med det här. 100% att det gör det. Men jag tycker mer att det är rekommendation efter rekommendation. Det är hur mycket ska man dricka? Hur mycket kött ska man äta? Hur många timmar ska man sola? Hur mycket energidryck ska de unga dricka? Hur många vaccinationer ska man ta? När ska man ta dem? Att det till slut undrar jag om det kan bli så lite grann. Att det bara blir så många så att man bara inte orkar följa.
Nej, men det gör man väl inte. Det är väl det mesta där som man inte följer. Man käkar mer kött än man ska, man dricker mer än man ska, man kollar mer mobilen än man ska. Men jag tror, för mig tror jag att det kan vara en påminnelse som räcker längre än 4 dagar som det gjorde med mobillådan.
Men vi var ju så duktiga under pandemin. Mer. Då följde vi ju alla rekommendationer. Ja. Vi umgicks i små grupper och utomhus. Tänk om det kommer en ny pandemi och så har liksom bara... anarkin slagit till, att sådana som jag bara fått nog av alla rekommendationer.
Det i bästa fall så har du ingen mobil så du kan ens notera att det har kommit en ny pandemi.
Jag får väl hoppas på det. Frankrike nu och en miljardär och mediemogul som på kort tid har blivit otroligt inflytelserik. Tänk en fransk motsvarighet till Rupert Murdoch. Vincent Bolloré heter han. Äger tv-kanaler, förlag, tidskrifter, har gett sig in i filmbranschen och ligger då ganska långt till höger politiskt. Välkommen till talkshow, Anne-Françoise Hivert, journalist på Le Monde.
Tack så mycket. Ja, tack så mycket.
Du är med oss från en annan del av Sverige. Hur gick det till när Vincent Bolloré gick från att vara affärsman till mediemogul?
Ja, alltså det tog några år. Man måste veta att han kommer från en företagares familj. De blev väldigt rika med att tillverka cigarettpapper. De hade fabrik i Bretagne. Han tog över när företag var nära på konkurs, men han lyckades vända det till en väldigt framgångsrik business där han har diversifierat sig, expanderat i olika sektorer och så småningom då mot kommunikation, media, underhållning. Och det är bland annat genom att ta kontroll över ett jättestor grupp i Frankrike som heter Vivendi, som äger till exempel Canal Plus, som han har lyckats få fler och fler medier. Han har också varit väldigt framgångsrik i bokförlag, sektor, och det är så att han har fått så mycket makt i Frankrike.
Och hur politisk är han då?
Ja, alltså han är väldigt konservativ, ultrakonservativ skulle man säga. Han är katolsk och det är väldigt viktigt. Han går till mässa varje vecka. Han har väldigt konservativa präster som tillhör den mest traditionalistiska branschen i katolska kyrkan som är nära honom, som han träffar väldigt ofta. Och hans mål politisk då, för nu har han verkligen en strategi, det är att högern ska börja samarbeta med extremhögern i Frankrike, yttre högern. Han stöttade Éric Zemmour under presidentvalet 2022, som var en av ledare för Reconquête-partiet som byggdes med Marine Le Pens systers dotter. Och han fortsätter nu genom att vara väldigt aktiv på mediescenen i Frankrike.
Vi ska också säga välkommen till Thomas Mattsson. Hallå.
Tack så mycket.
Senior advisor på Bonnier News, en gång i tiden chefredaktör för Expressen. Just nu är det ju så att världens största medieorganisation har kongress i Marseille. Och frågan just om den här franska mediemarknaden är hyperaktuell, vad jag förstår. Vad tänker du om Vincent Bollorés makt och inflytande?
Som Anne-France säger så äger han bland annat Canal Plus som då i sin tur äger en tredjedel av den svenska strömningstjänsten Viaplay. Så att han är ju indirekt aktiv i Sverige. Men det här inflytandet över den offentliga debatten i Frankrike, det är ju inte unikt. I USA och i Storbritannien har vi Rupert Murdoch som ni nämnde. I Storbritannien finns Lord Rodemare, i Tyskland finns Axel Springer-gruppen. Men lite speciellt är det ändå med Frankrike. Därför att Frankrikes rikaste man, Bernard Arnault, han äger inte bara lyxvarumärken utan han äger ju en kvällstidning och en affärstidning. Och, alltså Les Echos och Le Parisien. Och det är en telekommiljardär som äger Le Monde som Anne-France jobbar på. Och konferensen som hålls i Marseille med 1300 mediechefer, väldigt många svenskar på plats också, det sponsras av en annan mediekoncern som heter CMA. Och det ägs i sin tur av en affärsman som har ärvt sina pengar från rederibolag. Så att det är en lite speciell situation i Frankrike med väldigt rika finansmän som har investerat i media. Den utvecklingen ser vi inte i Sverige.
Men så är det väl i USA också. Jag tänker på Jeff Bezos som äger Washington Post. Och är det inte så det ser ut mer och mer i världen över?
Det finns sådana exempel, men det är ju lite grann som om vi här i Sverige skulle ha säg H&M-ägaren Stefan Persson eller Spotifys grundare Martin Lorentzon, om de skulle börja köpa tidningar och tv-kanaler tillsammans med finansmän som Antonia Axson Johnson och Carl Bennett. Men i Sverige har vi däremot en annan medieägande. Vi har familjer, stiftelser. Vi har ett långsiktigt medieägande där det inte är individer som påverkar innehållet. Vi har inte en sån tradition som i Frankrike att en finansman med höga sympatier kan så att säga driva medieutvecklingen höger ut och få sina tidningar att samarbeta med högerextremister. Utan här värnar de här familjerna och stiftelserna snarare om ett armslängds avstånd. Och det är ganska vanligt i Sverige att stora medieägare äger tidningar som har olika politisk färg för att man vill bidra till mångfald.
Är det så med Bonnier till exempel då, som du ju jobbar för?
Bonnier äger ju ungefär 200 medievarumärken och har ett 80-tal chefredaktörer och 7 olika politiska färger. Men det är också så, ska jag säga, mediefamiljer som Ander eller stiftelser som NPM och Schibsted. Schibsted till exempel ger ju ut både Socialdemokratiska Aftonbladet och Moderata Svenska Dagbladet. Så de svenska medieägarna, Bonnier, Schibsted, Ander, NTM med flera, de äger både små och stora tidningar med olika politiska färger. Och de ägarna lägger sig inte i vad chefredaktören har för politisk inriktning på sin tidning. Och det skiljer Sverige från Frankrike.
Anne-Françoise, då, om vi återvänder till Vincent Bolloré, hur påverkar han mediebolagen som han tar över?
Ja, men det är lite som Thomas säger, han är väldigt, väldigt aktiv i styrning och där skiljer han sig med andra företagare som äger till exempel mitt tidning Le Monde, där det finns väldigt starka regler, där de kan inte påverka vad som skrivs i tidningen, vem som nämns etc. Han gör motstånd eller han gör på ett annat sätt, förlåt. Han ofta när han tar över ett medieföretag då, han byter personalen. En del lämnar av sig själv för de vill inte jobba för såna medier som han äger. Men han byter ledningen och sen han påverkar väldigt mycket innehållet. Det har varit en väldigt stor kris nyligen och det handlar om ett bokförlag, Grasset, som är väldigt ansett i Frankrike, där han bestämde att byta direktör för den här bokförlag, Olivier Nora, som är väldigt känd, och då är det många författare som lämnade den här historisk bokförlag. Så det, han har varit väldigt, väldigt aktiv och han har en väldigt stark agenda.
Har han egna politiska ambitioner att liksom bli politiker själv?
Inte för tillfället i alla fall. Det ser inte ut så. Det ser mer att han är bakom scenen och vill påverka. Han har sagt att han skulle pensionera, det gör han inte. Han är väldigt, fortfarande väldigt närvarande, så han vill spela ett stort roll. Och han har en agenda som är att få skydda, vill ha en kristen Europa som är skyddat från bland annat invandring, progressiva idéer etc. Så man kan se det också i innehållet på hans stjärn-tv-kanal som heter CNews, som är typ en Fox News fast i Frankrike då. Där det är anti-invandring, diskurs, det är anti-abort, det är kritisk mot stödet till Ukraina etc. Så det är detta som han kämpar för.
Han brukar ju dra sina kritiker inför rätta. Thomas, hur påverkar det medieklimatet i Frankrike?
Men det är naturligtvis en utveckling som vi är van att se även i USA till exempel, där inte minst Donald Trump stämmer stora medier som Wall Street Journal eller New York Times. Men det här stämningsinstrumentet, det finns ju inte i Sverige. Men det är klart att som hot mot journalister och mediebolag i de länder där det är möjligt att stämma redaktioner, då kan du få en, så att säga, en självcensurerande konsekvens. Att man helt enkelt inte vågar eller har råd att publicera det man vill. Och det är en väldigt farlig utveckling.
Vad säger du om det, Anne-Françoise? Vad är reaktionerna i Frankrike på att just väldigt många har stämts av honom?
Ja, precis. Men det har varit ett problem för tidningar som väljer att granska honom. Då måste vara rätt starkt, eller journalister som gör det, för man vet att det kommer bli en rättegång ofta. Och då kommer han är otroligt rik. Han är den 11:e rikaste personen i Frankrike. Så han har tid en förlorare i domstolen. Men det kan påverka små tidningar som blir stämd av honom. Han har också påverkat filmindustrin. På en annat sätt där man ser det samma strategi med hot och blackmail där under Cannes filmfestival nyligen, då var det 600 människor som jobbar med filmindustri, inkluderat Juliette Binoche till exempel, skådespelerskan, som skrev under ett brev som varnade för hur mycket makt Bolloré håller på att få i Frankrike. Och som reaktion då, Canal Plus ledning berättade då att man skulle inte finansiera någon film, och de är den första finansiär av filmindustri i Frankrike. De skulle inte finansiera längre någon film där en av de här 600 människor skulle vara inblandat. Och det har tagits otroligt allvarligt i Frankrike, för det skulle ha en jättestor påverkan på den franska filmindustrin.
Tack så mycket för att ni var med i talkshow, Anne-Françoise Hivert och Thomas Mattsson.
Tack.
Vincent Bolloré.
Lägg det namnet på mina.
Verkligen. Det låter som vi kommer att höra talas om honom mer. Okej, nu tar jag lite sats. För nästa ämne är sex. Här kan du bara fylla i. Gillar du att snacka om sex?
Jag låter dig prata på.
Okej, okay. Är vi lite samma team här eller?
Jag vet faktiskt inte om vi är i samma team. Det ska bli spännande att se.
Ja, men pratar du frimodigt om sex kors och tvärs?
I P1 Sveriges Radio? Nej. Med vänner? Ja, men jag kan prata sex med vänner, absolut.
Mm. Inte jag så mycket. Det är ju ett evigt ämne. Det finns väldigt många olika perspektiv på sex. Vi ska fokusera på hur man kan bli bättre på sex. Eftersom det är en del snack om det i många stora poddar. På New York Times bestsellerlista så finns det en bok om det här som ligger högt. I sociala medier så poppar det upp reklam för olika självhjälpsprogram om hur man ska få det bättre på sexlivsfronten. Frågan är om det här kan vara nästa stora grej inom hälsa och självhjälpskulturen. Välkomna till talkshow, Kalle Norvald, sexolog som många säkert känner igen från tv-programmet Gift vid första ögonkastet.
Tusen tack.
Och Emilia Deporet som har podden In Bed with Emilia.
Tack, kul att vara här.
Jag utgår från att ni är frimodiga.
Om vi är.
Ja. Men det här då, just att bli bättre på sex. Har du noterat samma trend?
Absolut. Det är också en av anledningarna till att jag startade min podd för drygt 2 år sedan. Att jag känner att det här är ett ämne som berör, som fler och fler vill prata om men inte vågar. Man vet inte hur ska man liksom börja. Ens börja prata med sin partner, ens erkänna för sig själv. Du vet ju precis hur man gör.
Kan jag stå och nickar här, va? Mm. Nej, men jag tycker ju också, nu har jag redan rosat dig så mycket här i väntrummet, Emilia, så jag fortsätter väl. Jag tänker också att din podd har ju blivit ett sätt att också använda sig av språket för att just nå att må bättre och bli bättre. Sen tycker jag alltid det är spännande att fundera kring vad innebär det? Vad är det att vara bättre?
Ja, vill du besvara det med en gång eller?
Jo, men det kan jag väl. Jag tänker, alltså jag har jobbat med sexuell reproduktiv hälsa i 20 år på lite olika sätt. Och jag tycker just att det här att man hela tiden ska bli bättre och bättre och bättre, så brukar jag i alla fall i terapirummet fråga, som jag också är psykoterapeut, att så här, vad är det innebär? Och mina klienter svarar väl att de vill ge sin partner mer njutning. Man vill öva mer på att vara i det här berömda nuet. Man vill upptäcka nya sätt att ha sex på, till exempel. Att det finns den här stora nyfikenheten. Och nyfikenhet är ju en superviktig känsla när det kommer till sexualitet. För att man liksom ska känna motivation att fortsätta, till exempel. Eller att göra om det för att lära sig något nytt. Men när det liksom blir andra sidan av myntet, när det faktiskt finns ett lidande, att man tänker att man är kass, då är det inte positiv utveckling, utan då är det snarare att man ofta brukar marinera sig i de här dåliga tankarna och känslorna istället.
Emilia, du tog ju ändå ett snack med din man när ni hade tagit er igenom småbarnsåren, eller hur?
Absolut. Eller, vet du vad? Det är faktiskt han som tog ett snack med mig, ska jag säga. Och det här är det som jag tycker är så spännande med relationer. Jag har levt med min man i 22-23 år. Kanske ännu längre, jag tappar räkningen nu, för jag har tillsammans så länge. Och då är, liksom, är man tillsammans, man har valt varandra, och så bara förutsätter man att allt ska funka i relationen, vilket det ju absolut inte gör. Mm. Men det som oftast hamnar, tycker jag, när man är kanske småbarnsföräldrar, är ju sexlivet. Och det är också ett sånt otroligt laddat ämne. Inte bara då för mig i det här fallet, som det var, och, men för så många andra som man möter. Och då är jag med en fransman som... jag har absolut inte svårt att prata om sex och kärlek. Därför startade också den här podden. Jag har alltid haft liksom en väldigt öppet samtal kring det här i min familj. Ja, jag fick en menstårta. Ja, jag fick en prinsesstårta när jag blev med oskulden. Liksom, det här har jag pratat ganska mycket om. Men liksom, det bara sätter lite ribban för hur mina föräldrar är. Och att så här, kärlek är ett väldigt, väldigt viktigt ämne i min familj. Alltid varit. Men det här blev liksom superladdat för mig när min man tar upp och säger så här, nu, liksom, Emilia 2.0, vi måste liksom jacka upp. Vi måste liksom hitta tillbaka till varandra. Vi måste göra vår relation starkare, bättre och sexigare. Och då... kände jag nästan först att det var som ett angrepp. Jag var så här, tycker inte du att vi har bra sex? Alltså, är det det här handlar om? Men sen så när vi väl började nysta i det här och jobba oss igenom och prata om liksom vår relation i stort, alltså känslor, närhet, liksom tillit, allt det där, och intimiteten då som har en så viktig plats och så viktig roll i relationen, så blev det en sån otrolig 2.0-resa. Så att jag tackar honom för det initiativet. Det var urjobbigt initialt, men så värt det.
Och hur gjorde ni det då? Hur hade ni det samtalet? Hur gick det till?
Nej, men det var en lång process. Det var under en sommarledighet. Jag tycker att det är därför bra att vi har det här just samtalet vi firar inför sommaren. För det är verkligen då man också får chansen, tror jag, att kanske ta tag och liksom se lite som ett projekt nästan. Det låter jätteosexigt, men det behöver inte
vara
det.
Nej, projekt är vrålsexigt. Om man låter det vara det, älskar.
Ja, jag visste att du skulle gilla det. Nej, men, och då tänker jag också så här, att man kan väl liksom bara så här, vad har vi alltid gillat för någonting? Alltså, det finns så många positiva frågeställningar. Jag tycker man absolut inte ska börja med säga, vi har aldrig sex, eller vi har sex för lite, eller liksom, tänder inte du på mig? Man ska
efter aldrig... blir det anklagandet.
Precis. Yes. Hur hade du gjort?
Nej, men jag hade gjort så som ni gjorde, ett sexigt projekt. För jag tänker att jag möter ju många som tänker så här, man ska inte prata om sex för då försvinner magin. Och då menar jag så här, nej, ni har missförstått hela grejen. Det är ju snacket som möjliggör magin. För jag menar, jag har letat och letat efter studier som på något sätt skulle stärka att vi människor kan läsa varandras tankar. Hittar absolut ingenting.
Surprise.
Jaha, eller hur? Tack att du känner så. För de flesta tänker så här, men vi har varit uppe i 25 år, du borde förstå. Ja, men nu gör jag inte det, så hjälp mig förstå. Och då är det via kommunikationen. Då behöver man ju snacka om det som faktiskt betyder något. Och då tycker jag om det här sättet som Emilia pratar om, att utgå ifrån det som har fungerat. Man behöver inte uppfinna hjulet igen.
Men jag har ju också förstått att många kommer till dig och är bara så här, gud, vi känner inte samma passion som vi gjorde precis i början av relationen. Hur ska vi få tillbaka det? Och du är med bara så här, nej, vet du?
Ja, glöm det.
Ja. Mm. Och sen hjälper du dem att sörja.
Ja, jag tänker att man behöver sörja. Att så här, nej, vi kommer inte ha samma passion som när vi först träffades. Och jag tänker också småbarnsföräldrar, alla vi som har barn vet att så här, det går inte att vara lika spontan till exempel som innan man fick barn. För då har man ju... barn, helt annat att göra. Så jag tänker att man behöver sörja att så det kommer inte bli som ni kanske tror att ni vill ha det. Men kan vi hitta någonting annat utifrån det som ni faktiskt har det? Så att man inte lever i någon illusion att om vi gör 1, 2, 3 så kommer vi hamna precis där vi var för 10 år sedan. För det kommer ni inte. Som sagt, barnen, era kroppar har förändrats, läget har förändrats, era relationer har förändrats.
Så hur går den där sorgprocessen till?
Ja, men delvis, det är förstås jätteolika, det är så typiskt psykoterapeut svar att allt är olika. Men det kan se ut just att man pratar om hur man hade velat haft det, att man sätter ord på de här drömmarna. Då får jag också som psykoterapeut möjligheten att ta till mig de här drömmarna för att sen kunna forma sig. Men vad säger ni om det här då? För att också kunna se... går i alla fall att närma sig lite.
För närmar man sig inte det du sa just om att man inte, ska säga, vi har inte sex längre, alltså att man närmar sig det negativa?
Nej, utan om man sorg är i min psykoterapeutiska värld är ju faktiskt någonting positivt. Att man får liksom sätta ord på det man önskar och sen kan man liksom släppa taget om det. För det möjliggör ju då att faktiskt kunna se, okej, okay, så nu slänger vi upp alla bollar i luften. Vad är det som landar och hur ska vi... jag vet inte, måla våran sextavla eller vad nu väljer att göra.
Ja, men för en sak är ju att hitta kommunikationen. Sen när man ska liksom, när det ska bli action.
Ja.
Mm.
Alltså...
Men där brukar du säga kalla lust föder lust. Mm. Och det tycker jag är så talande. För att om man skapar ett lite mer lustfyllt liv, och det kan ju vara så olika för så många människor, men i mitt fall kan det handla om att jag ska ha en kväll med min man till exempel, så vet jag att om vi liksom gör det härligt, att vi lagar en god middag tillsammans, vi sätter på bra musik, alltså vi är lite avspända, avkopplade, vi, barnen är bra, mår bra, liksom man skapar förutsättningarna för att precis det här så kan liksom bli någonting bra. Och så pratar vi, så har vi mysigt, och då leder det oftast till att man kanske vill vara intima med andra. Men sen vill jag också säga, vilket jag tjatar väldigt mycket om i podden.
Gör det en gång till.
Ja, men att också vara intima. Det betyder inte att man måste ha sex som är penetrerande sex, utan att det är så här, kramas, ta i varandra, vara fysiska, alltså ge varandra komplimanger. Det är också att skapa en lustfylld atmosfär hemma, mm, vilket betyder så mycket och gör så stor skillnad.
Ja, för många som jag möter liksom går omkring och väntar på att den här liksom sexuella lusten eller kåtheten bara ska komma till en så, mm, jättespontant. Men vi människor funkar inte så. Det är ju typ pubertala tonåringar, de blir kåta väldigt spontant. Men vi vuxna som har lite andra saker för oss jämfört med när vi var 13, 14, 15, vi behöver faktiskt anstränga oss för att lusten ska komma till oss. Och då är det därför det var fint att du tog till just lust föder lust. För vi behöver skapa just de här förutsättningarna för att det ska kunna hända. För annars kommer vi kunna vänta hur länge som helst och inte få något.
Vi fick ju ett mejl för ett tag sedan från en kvinna, en äldre lyssnare som hade levt ett helt liv med sin man.
Mm.
Han visste inte vad hennes klitoris,
nej,
fanns någonstans. Mm. Alltså, finns det annan sån utbredd, jag vet inte, jag hoppas att det här inte är så utbrett, men okunskap eller missuppfattningar just när det gäller det rent fysiska?
Ja, men klitoris är ju en sån grej. Alltså, vi visste ju inte hela storleken på klitoris först på mitten på 90-talet. Alltså tänk, när typ Spice Girls kom, mm, då förstod vi hur stor klitoris var.
Fanns det någon korrelation där?
Jag tänker det, för jag är ju ett Spice Girls-fan. Tänk att de har räddat oss på många sätt. Så jag menar, den kunskapen är ju, nu kanske vi inte ska säga ny då, men det är ju ändå så här, vi behöver få ut den typen av kunskap. Det är för sexualundervisning exempelvis är så viktigt. Men en annan vanligt förekommande liksom myt, det är just att man liksom ska vara kåtglad och tacksam hela tiden, och det orkar vi människor inte vara. Och så träffar jag väldigt många som tycker att man är dålig som person för att man inte blir kåtglad och tacksam så fort man liksom får chansen att vara det. Och det är därför det är så viktigt att, det är därför vi psykoterapeuter pratar om just relationsarbete, att det här är någonting som man faktiskt behöver arbeta med. Inte hela tiden kanske, men relativt ofta. Men det kan också bli ett lustfyllt arbete. Och det här sexiga projekten som Emilia berättade om, att man kan göra det otroligt härligt om man låter det vara det.
Mm. Men Emilia, om ens partner inte är med på att man ska dra igång det här sexiga projektet, vad gör man då då?
Ja, då är det kört. Nej, jag skojar. Nej, men jag tror att man måste verkligen också närma sig varandra på ett väldigt ödmjukt och så fint sätt. Jag tror att det får inte vara kravställande, för det tycker jag är det mest osexiga som finns när det kommer till kärlek och sex. Att ställa krav på varandra, det får inte förekomma. Men jag skulle lägga till också och säga det att det är också så här smärtsamt när man läser statistik på hur faktiskt få kvinnor är som ens har fått en orgasm i sitt liv. Det är också en sån sak vi inte pratar om. Och det är också en sån här, jag vill också säga det, jag fyller 50 i augusti och jag tycker att det är så viktigt att man inte bara släpper taget om sexualitet för att man blir äldre, utan ja, att man också verkligen tänker så här, det här är en resa, man kan utvecklas tillsammans, är man i en lång relation, man kan ta det till nya nivåer genom att bara ha de här samtalen, och hur obekväma eller bekväma man känns, och liksom närma sig varandra fint och långsamt. Liksom.
Ja, och vi dör ju tack och lov inte av jobbiga samtal, va? Utan att utvecklas av dem, det får vi inte glömma.
Jag är så glad att ni kom till talkshow. Mm. Kalle Norvald och Emilia De Porrette, varmt tack!
Tusen tack!
Och bakom er så står Ellen Cavallin som ska köra Kulturnytt, så du får krångla dig fram till bordet och sätta på dig lurar och ta över.
Tack så jättemycket. Nu har jag tagit över här. Och här kommer då Kulturnytt. Sverige bör införa en åldersgräns på 15 år för att använda sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag. Det ska bli upp till plattformarna att själva se till att åldersgränsen efterlevs, menar utredarna i sitt så kallade delbetänkande. Den första delen av utredningen som presenterades under tisdagen. Flera länder har gått fram med liknande lagstiftning där Australien var först ut med ett sociala medieförbud för barn under 16 år i december 2025. Högt upp på biotopplistorna framför storbudgetfilmer både i Sverige och USA ligger just nu två lågbudgetskräckfilmer skapade av YouTubers. Är det här räddningen för en krisande biobransch? Jag vänder mig till Emma Engström, filmkritiker här på Kulturredaktionen. Vad är det här för filmer till att börja med?
Ja, men det är de två filmerna Backrooms och Obsession. Backrooms hade premiär i fredags, Obsession hade premiär i mitten av maj. Och de är ganska olika. Den ena, Backrooms, är en psykologisk, lite mardrömslik skräckis om en parallell värld som ser ut som ett oändligt tomt kontorslandskap kan man säga från typ 80-90-talet. Obsession är mer en övernaturlig skräckis. Handlar om ett gäng ungdomar som jobbar ihop. Den ena blir kär i den andra och det blir inte riktigt besvarat, så han använder magi för att få den här tjejens kärlek, och det ballar ur kan man säga.
Och varför har det gått så bra för de här filmerna tror du?
Ja, till början så kan man ju säga att bägge regissörerna och skaparna till de här filmerna har bakgrund på YouTube och har ju haft en fanskara därifrån. Framför allt han som har gjort Backrooms, som heter Kane Parsons, han har varit väldigt stor och har ju liksom byggt upp det här universet under lång tid på YouTube. Curry Barker som har gjort Obsession, han har mer en bakgrund där han har gjort liksom sketcher och komedi och så. Men la också ut sin första skräckkortfilm som heter The Chair på YouTube. Så de har liksom en bas att bygga på i publiken, i målgruppen framförallt.
Och med bakgrund av de här succéerna då, är vi inne i en ny guldålder för skräckfilm?
Ja, det är vi ju. Den har pågått ett tag dock, så att den är inte helt ny. Vi kan ändå titta tillbaka på i alla fall 10 år av skräckfilm som har gått väldigt bra på bio och som har letat sig in i finrummen. Så att det här är väl på något sätt en slags koncentrerad kulmen av det, när det också går väldigt, väldigt bra på bio trots att filmerna inte har kostat så mycket att göra.
Tack för det, filmkritiker Emma Engström. Och så från film till tv. Johanna Hedmans omtalade debutroman Trion har blivit tv-serie.
Hörrni, det här är Hugo, vår nya inneboende.
Ja, visst
är det. Här är Tora.
Litteraturnovisen Hugo flyttar in i rummet tillägnat kulturstudenter hos den välbärgade familjen Stiller. I rummet intill bor Tora Stiller, framtida jurist, ganska otrevlig och lite världsfrånvänd. Och vid matbordet i våningen på Östermalm i Stockholm sitter ofta August, aspirerande konstnär och Toras pojkvän, ibland. 20 år senare får en grånad Hugo besök i New York av Frances, Toras dotter, som söker efter svar på vad som egentligen hände med trion. Genom trion Hugo, Tora och August utforskar seriens 6 avsnitt klasskonflikter, relationer och storstäder. Jag svävar med i ett moln av cigarettrök mellan Stockholm, Paris, Lund och New York. Bland konstnärer, narkomaner, akademiker och genom årtionden.
Cyniken, realisten och romantiken.
Mina föräldrar älskade redan varandra.
Och du...
Blev förälskad i båda.
Sommaren 2021 läste jag Johanna Hedmans förhandshypade debutroman. Och jag blev nästan provocerad av hur träffsäkert hon skildrade hur det är att som ung vuxen söka efter svar. Samtidigt som man bara längtar efter ett facit. Enligt Hugo är det de olyckliga sluten man minns. Och även denna sommar kommer jag att tänka på trion. Och trion får en 4 i betyg. Artisten Robin ställer in sina 3 planerade spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar, skriver arrangören i ett pressmeddelande. Istället blir det 1 konsert på 3 arena i Stockholm i höst, och det nya datumet för konserten blir den 17 oktober. Och redan köpta biljetter till sommarspelningarna ska gälla även för den nya spelningen. På Instagram beklagar Robin att ändringen kan ha orsakat problem för de som redan köpt biljetter, och i kommentarsfältet fältet har beskedet fått kritik av flera användare. Arrangören Luger skriver i ett mejl till Kulturnytt att de som köpt biljetter kommer att kontaktas under dagen, men hänvisar annars till Robins inlägg på Instagram. Och det var allt vi hade för Kulturnytt idag.
Jag såg att Markus Larsson, musikskribenten, misstänkte att det handlade om att hon inte har sålt ut de där tre konserterna i sommar. Så därför tjoffat ihop alltihopa till en stor arenaspelning i höst.
Ganska stor arena.
Ja, inte vet jag om det stämmer. Du, vilken terapeutisk timme va? Konflikter och sex och...
För oss.
Ja, verkligen. Och du håller dig vaken.
Det gick ju jättebra att prata om sex.
Ja, efter din nattflygning. Jag menar inte att du skulle ha varit uttråkad. Anna Åkerlund var det som var producent idag. Tekniker var Heinz Wennin.